Kristen livsstil. Syfte att Bibeln är en handbok för det dagliga livet som inkluderar anvisningar om till och med om underhållning och klädsel. Och fokus är att Jesus önskar att vi som hans representanter ska reflektera honom i alla avseenden av vårt liv. Och vi kommer att det här studiet kommer vara indelat i lite olika delar. I början så kommer vi prata om generella principer. Fram till vers nummer 4 kommer vi prata om generella principer. Sen kommer vi titta på underhållning i de tre nästa verserna. Och sen tittar vi på fram till hit egentligen. Eller hit kan man säga. Så tittar vi på klädsel och utsmyckning. Så låt oss gå till andra Korinthierbrevet. Kapitel 5 och vers 20. Innan vi går in på det här så kan jag säga en annan sak. Vet ni vad som var likheten mellan en slaktare och en kirurger? Mm. En slaktare och en kirurg. Båda skär, eller hur? De skär i kött.
De är ganska inkomna i hur en kropp ser ut.
Mm-hmm. Helt sant. Vad är skillnaden mellan dem då? En slaktare och en kirurg?
Ja, här mindre faktiskt.
Ja, en slaktare ska väl döda, kirurgen förhoppningsvis rädda liv.
Eller hur? Den ena skär för att döda, den andra skär för att hela. Vet ni, Gud, är han en, vad tror ni att han är? En slaktare eller kirurg? Ni vet, Guds ord representeras som ett svärd, ett tvegat svärd som skär. Och ibland kan det, när vi studerar Guds ord, så kan det skära i oss. Vi kan upptäcka saker kanske som vi inte visste om tidigare, som påverkar oss, så vi känner att det är jobbigt på något sätt att göra kanske en förändring i livet eller vad det än kan vara. Att Gud vill skära bort något ur vårt liv. Men då måste vi komma ihåg det, att Gud är inte en slaktare, han är en kirurg. Han är någon som bryr sig om oss. Och enda orsaken att han skär bort något i våra liv är för att han älskar oss. Och han vill rädda oss. Så, jag vill bara säga det i det vi går in på vårt studie. I andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 20. Det är ett av de sista, det näst sista studiet vi har faktiskt, så i princip har vi gått igenom allt här. Andra Korinthierbrevet 5 och 20.
Jag är alltså flest i Gud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägen, låt försona er med Gud.
Vad säger Bibeln att vi är här?
Sändebud för Kristus.
Vi är sändebud för Kristus. Eller i grundtexten säger till och med att vi är ambassadörer eller representanter. Som kristna så representerar vi Kristus. Vi bär hans namn. Och det här faktumet är att gör att eller påverkar alla avseenden av våra liv. Har ni hört det uttrycket att du kan vara den enda bibel som vissa människor kanske läser? Har ni hört det sägas? Och det ligger mycket sanning i det. Sättet som vi lever, sättet som vi beter oss på, kan vara den enda bibel som många människor läser. Och de kanske kan förkasta Gud på grund av det, eller så kanske de tar emot Gud på grund av vad de ser. Så det är viktigt. Vi är representanter för Kristus, vi är ambassadörer för honom. I första Korinthierbrevet 10:31 så står det att som Hulda läste, så var det, oavsett om vi äter eller dricker eller vad vi än gör, så gör allt till Guds ära. Det här är det höga kallet som Gud kallar oss till. Det inkluderar alla avseenden av livet. I allt som vi gör så ska vi tänka på, ära jag Gud i det här? Och varför ska vi, vad lever vi för enligt den versen i så fall? Jo, det stod att vi ska ära Gud. Med andra ord, vill vi leva för att behaga oss själva, för att göra det vi själva vill, eller ska vi leva för att behaga Gud? Jag tror att det här ligger nyckeln egentligen till en verklig kraft i ens andliga liv. Lever vi bara upp till den minsta möjliga aspekten för att kunna bli frälsta, eller satsar vi på att leva hela vårt liv i alla avseenden för Gud? Det är det kallet som vi kallas till. Alltså, oavsett om vi äter eller dricker eller vad vi än gör, så gör allt till Guds ära. Men det finns lite faror som Bibeln lyfter fram om man vill leva för Gud. Första Johannesbrevet kapitel 2 visar på några av dem. Första Johannes 2, vers 15-17. Och 17 också.
Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.
Bibeln uppmanar oss att inte älska världen. Om vi är representanter i ett annat land, låt oss säga att vi är ambassadörer, då representerar vi ett land i ett annat land. Och om vi beblandar oss helt och hållet med den kulturen och det landet, så kommer vi inte kunna vara representanter. Och det är samma problem som vi har som kristna. Vi är i världen, men vi ska inte vara en del av världen. Vi ska representera Guds rike. Vi är representanter för hans rike. Och därför så uppmanas vi att inte älska världen. Och vi kan tycka det är konstigt, kanske, för Gud älskade ju världen så han gav den sin enda son, eller hur? Det är inte samma sak som det talas om här. Här talas det om de lockelser som finns i världen. Johannes skriver att allt som finns i världen, det är vad, kan sammanfattas i vad köttet begär, vad ögonen begär och högmod över livets goda. De här tre principerna. Köttets begär, det vill säga det som smakar gott, det som känns bra. Det betyder inte att alla de sakerna är fel, men det är där i kampen oftast ligger. Lockelserna finns ofta där. Den andra saken är det ögonen begär, det som tillfredsställer ögonen, eller högmod över livets goda. Och de här sakerna kommer inte från fadern utan från världen. Så om vi lockas med och styrs av de här begären, så styrs vi inte av Guds principer. I Romarbrevet 12 så hittar vi en liknande princip. Romarbrevet 12, och vi kan läsa vers 2 eftersom vi redan har läst vers 1 förra timmen.
Anpassa inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt.
Så här står det att vi inte ska anpassa oss efter världen. Med andra ord, det måste vara en skillnad mellan världen och de kristna. Det finns på något sätt en skillnad här. För om vi gör så att vi anpassar oss efter världen och det som världen har att erbjuda, så kommer vi inte att kunna få våra sinnen förvandlade. Eller hur? Det är det som texten säger. Anpassa er inte efter världen, utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Här är igen syftet med våra liv. Varför lever vi? Lever vi för att behaga oss själva eller lever vi för att behaga Gud? Den här principen innefattar inte bara sinnesinställningar, utan det inkluderar även praktiska principer som till och med underhållning och klädsel. Och vi ska gå in och titta på olika principer som Bibeln lyfter fram om de här praktiska sakerna. Låt oss gå till andra Korinthierbrevet 3 och vers 18 först. Låt oss fokusera först på underhållning. Andra Korinthierbrevet kapitel 3 och vers 18.
Alla vi som utan slöja för ansiktet skåda Herrens härlighet. Förvandlas till er på samma av. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren.
Amen. Amen. Här så säger Bibeln att det vi skådar kommer att förvandla oss. Eller hur? Så om vi... Ja, genom att skåda så förvandlas vi. Det vi tittar på kommer att förändra oss. Om vi tittar på Jesus så kommer vi förvandlas till hans avbild. Men om vi tittar på det som tillhör världen så kommer vi förvandlas till världens avbild. Våra sinnen är alltså väldigt viktiga att akta. Vad är det vi får in i våra sinnen? Låt oss säga att vi tittar på allt som Hollywood har att erbjuda. Vad innebär det? Vad kommer det att göra med oss? Enligt den här principen. Jo, då kommer vi förmodligen att förvandlas till den avbilden. Det har jag märkt väldigt mycket i mitt eget liv. Jag var väldigt inne i musik och underhållning. I dataspel och film. Och jag vet att det påverkade mitt liv oerhört mycket. De tv-showerna som jag tittade på. Först skrattade jag åt alla skämt som de sexuella lössläpptheten som representerades där, men till slut så trodde jag på den själv. De principer som lyftes fram i media påverkade mig. Och det är vad Bibeln säger. Det vi tittar på kommer att förvandla oss och förändra oss. Så som kristna ambassadörer måste vi vara försiktiga med det som kommer in i våra ögon och det som kommer in i våra öron. Någon kanske säger att det är bara en film, jag blir inte påverkad av det här. Det tänkte jag också, det sa jag till mina föräldrar när de sa att jag vill inte att du ska titta på det där. Då sa jag, nej men det är bara en film, jag blir inte påverkad, jag är stark.
Sinikka som är neurolog här, hon brukar säga att hjärnan tror allt vad den ser.
Mm. Det är sant.
Och det är nog säkert så. Mm-hmm. Att sen måste vi på något vis säga att den här filmen inte är sann. Men hjärnan tror allt vad den ser. Mm. I princip.
Men tänk bara på om du har sett på något som är obehagligt. Mm. Som har skett i mörkret. Mm. Och så efter en stund får du ut. Mm. Så allting är ju där. Mm. Mm. Jag kämpar med en 12-åring som är så mörkret. Mm. För hon skådar. Mm. Läser allt.
Helt klart. Låt säga, om vi tänker på reklam. Det är inte så många kanske som säger att jag blir inte påverkad av reklam. Det gillar vi inte att erkänna. Ändå så går alla och köper just de produkterna som de har sett på TV. Alltså, vi påverkas av det vi ser, helt klart, även om det inte är medvetet. Vad sa du? Och om vi ska titta och fokusera på och njuta utav det som korsfäste Jesus, det verkar inte riktigt som om det stämmer överens med de principer som Gud vill att vi ska efterfölja. Hur som helst, vad med musik? Låt oss titta på, vi skulle kunna prata hur mycket som helst om musik, men jag vill bara lyfta fram en princip om musik i första Samuelsboken 16. När jag insåg många de bibliska principerna angående musik så fick jag slänga en hel del av de musik som jag lyssnade på. Och det gjorde jag för att jag förstod att Gud önskade mitt bästa. Och även om det var jobbigt, Gud skar i mig, så insåg jag att det är för mitt bästa. Han vill bara hela mig. Han vill ta bort någonting som kommer att förstöra mitt liv. Och jag hittade mycket bättre musik. Mycket mer upplyftande och glädjande musik som Gud har gjort. Det är Gud som har skapat musik, eller hur? Musik i sig själv är ingenting som är negativt. Men låt oss titta i första Samuelsboken 16:23.
När sanden från Gud kom över Saul brukade David ta harpan och spela. Då kände Saul inre och blev bättre och den onda anden vek ifrån honom.
Okej. Så anden från, det står anden från Gud. Det betyder bara att anden, den onda anden var hos Gud. Och sen så kom han till Saul. Hur som helst, att Gud tillät den onda anden. Men lägger ni märke till vad som hände när David spelade på harpan? Han blev bättre. Och vad hände mer med den onda anden?
Anden vek ifrån honom.
Den onda anden vek bort ifrån honom. Så låt oss ställa en fråga. Påverkar musik vårt andliga liv?
Ja, absolut.
Absolut, gör det. För det påverkar det sanns andliga liv. Och om god musik kan driva bort onda andar, kan då dålig musik ha motsatt effekt? Vet du, det är en intressant sak att kanske en fel sorts musik driver bort fel sorts änglar. Eller driver bort de goda änglarna istället. Helt klart. Musik, och lägg märke till att det står inte direkt någonting om att David sjöng här. Det var bara harpan, själva spelandet. Alltså sättet som musik spelas på kan antingen ha den här effekten, negativ eller positiv. Oavsett vilken text det finns i den. Ibland så tänker vi att vi kan bara sätta kristen text till en dålig musik så blir den god. Men Bibeln visar på att musik i sig själv kan påverka mitt andliga liv. Och det förstår vi. För när vi spelar musik så påverkar det våra känslor, eller hur? Det gör att vi blir glada eller så blir vi aggressiva beroende på vilken musik det är. Det påverkar våra känslor på olika sätt. Så vi behöver som Kristi representanter tänka på vilken musik vi lyssnar på också. Och vad är det för musik vi ska lyssna på? Vad är det för något vi ska titta på? Låt oss gå till Filipperbrevet 4 för att få svaret. Vad är det som vi ska titta och lyssna på? Filipperbrevet 4, vers 7 och 8.
Som är mera värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan och era tankar kött i Kristus Jesus. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och ren, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.
Så här så ser vi att Bibeln talar om att bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus. Och sen står det hur vi ska göra det i vers 8. Genom att tänka på allt som är sant, allt som är värdigt, rätt, rent, allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vi kan inte gå in på alldeles för specifika principer om musik och film. Men med Guds andes hjälp, om vi ber att Gud hjälp mig att lyssna på och titta på det som stämmer överens med det här, så är jag säker på att han kommer att leda var och en av oss. Så det var om underhållning. Låt oss titta på smycken. Under medeltiden så byggdes stora fina katedraler utav pengar som upplyfte mycket de prästerna som var där, medan människor svalt runt omkring. Det prålet och den ståtligheten som medeltidens präster använde sig av. Är det här någonting som borde karaktärisera Kristi lärjungar? Det ska vi titta på. Låt oss gå till Jesaja 53. Vi ska bara göra ett vanligt bibelstudium och titta igenom vad Bibeln säger om det här ämnet. Jesaja 53. Jesaja 53 och vers 2.
Han sköt upp som en ringa till min inbefattning, som ett rotskott i en betorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss.
Hans utseende kunde ej behaga oss. Det står i min översättning att när vi såg han så var hans utseende inte tilldragande. Med andra ord, låt oss ställa oss den frågan. La Jesus energi, pengar och fokus på att dra uppmärksamhet till sitt yttre? Nej, det gjorde han inte. Jesus representerade den ödmjuka. Det står här att hans utseende var inte tilldragande. Med andra ord, han fokuserade inte på att försöka vända människors uppmärksamhet till hans yttre. Och den här principen finns genom tiderna hos Guds folk. Låt oss titta i första Mosebok 35. Låt mig bara ställa en fråga innan vi går vidare. Vem är det som har skapat guld och silver och ädelstenar? Det är Gud som har gjort det, eller hur? Det kommer finnas sådana saker i himlen, eller hur? Gator av guld. Metall, eller vad den är inte något ont i sig själv. Allt har sin plats. Men låt oss titta på vad Bibeln säger om hur Guds folk såg på det här. För de förstod den här principen om att Jesus som deras representant, han fokuserade inte på sitt yttre. Låt oss titta i första Mosebok kapitel 35, vi kan läsa vers 2 till 4.
Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, och låt oss dra upp till Betel. Där ska jag resa ett altare åt den gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick. Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina öringar. Och Jakob grävde ner allt detta under terrafinten vid Sikken.
Så här ska Jakob och hans husfolk, de ska gå upp och de ska tillbe Gud. Vad stod det här? Jakob sa: gör er av med alla främmande gudar. Och vad gjorde de då? Jo, de gick och de lämnade sina öringar till Jakob. Bland annat.
Det står ju att de lämnade sina avgudar. Och de tog också av sina öringar. Och då vet man ju inte vad det hade med deras avgudar att göra.
Precis.
Så den kanske inte vi någon vet.
Men det står i alla fall att när de... Han sa inte till dem: ta av er... Han sa: byt kläder, gjorde han. Mm. Absolut. Nästan så säger han också: lägg er bort de avgudar som ni har. Och de lämnar ifrån sig dem och tillsammans med de öringarna. Kan smycken vara en avgud? Vad ställas den frågan? Kan det bli en avgud?
Allting kan ju bli en avgud.
Absolut.
Jag var på den här generalkonferensen. Och de hade inte något smycken, men nog hade de kläder som avgud.
Jag hade då aldrig sett så mycket finheter och prov. Mm.
Ja. Vi hade folkdräkter.
Nej.
Låt oss ställa den här frågan.
Skandinavien är kanske mer känd för att vara informell. Det är så man får också tänka på. Människor kommer från olika länder och var och en får ta det här i den heliga andes undervisning.
Hur?
Alltså man går med. Men visst finns det skillnader mellan olika kulturer.
Alltså, låt oss ställa oss frågan om det nu var så att smyckena var en avgud för dem. Var det så att de tog av sig sina öringar och sen så började de falla ner och tillbe dem? Var det som var problemet, tror ni? Troligtvis inte, utan troligtvis var det snarare så att personerna var beroende av dem för att känna sig vackra och värdefulla. Och identiteten låg i de här öringarna. Någonting som egentligen bara Gud skulle ge oss. Och det fanns en fara för det.
Jag skulle vilja prata lite grann om vad som hände före det här. För det är ganska intressant att det här är Jakob och hans söner och sen hans dotter Dina som blir våldtagen när hon går in i siken och träffar människorna där. Och när jag läste vad Ellen White skriver om det här så skriver hon att om inte Dina hade klätt sig i världens uniform, skriver hon, vad det nu innebär, så hade hon inte blivit våldtagen och hamnat in i den här situationen.
Intressant.
Det är efter det här då som Jakob säger, byt era kläder, och så slänger de sina örhängen och byter kläder och gräver ner dem. Så kanske man ska se det i samband med det här, vad som hände.
Mm, absolut.
För det var en förskräcklig grej. För sen kom ju två av Jakobs söner och döda en hel stad.
Mm.
Det var fruktansvärda saker som hände här.
Absolut. Precis. Så det är en jättebra bakgrund.
Jag förstår att Jakob, han ville ödmjuka sig inför Gud.
Mm. Och därför...
Han var säkert rädd att nu skulle de komma på honom och döda honom och hans familj. Så att det här var verkligen en situation som handlade om liv och död.
Mm.
Att det var ingen tid att tänka på triviala saker, utan säkert en kallelse till var och en att rannsaka sig.
Och det står här att han grävde ner dem i jorden, och man kan tycka att det var väl slöseri, men Jakob såg att det fanns en fara i att behålla det här, just i den här situationen.
Om vi var sen till Dina, för jag stav ju om Rakel att hon stav sin fars husgudar.
Det gjorde hon också. Vad tänkte du på?
Jag tänkte om vi var sen att man hade den till husgudar.
Ja, jo, absolut var det så.
Men jag tänkte också på det här. Att vi kanske inte alla lever som Bibeln önskar att vi ska leva. Jag tänkte på olika kläder.
Om vi...
Det här säkert att allihop var så adventigt. Inte
alltså, om vi tänker... Jag tror att vi kommer prata om klädsel också här i princip. Så jag tror att om vi sparar lite frågorna så hinner vi igenom det här innan vi behöver sova. Men jag tror att de flesta av frågorna kommer vi få svar på när vi går igenom det. Det är min tanke, och annars så tar vi det sen. Är det okej? Okej. Låt oss gå till Andra Mosebok kapitel 33. Andra Mosebok 33. Det här är efter att israeliterna har gjort uppror mot Gud. De har dansat kring en guldkalv som de hade gjort. Och nu ska Gud se vad han ska göra med dem. I Andra Mosebok 33, vers 2-6. Det står: jag ska sända en ängel framför dig och driva bort kananéerna, amoréerna och hetiterna, perséerna, hivéerna och jebusiterna, och föra dig till ett land som flödar av mjölk och honung. Jag ska inte själv gå upp med dig, eftersom du är ett hårdnackat folk, kunde jag då förgöra dig under vägen. När folket hörde detta stränga tal blev de sorgsna, och ingen tog på sig sina smycken. Och Herren sa till Mose: säg till Israels folk, ni är ett hårdnackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken, så ska jag besluta vad jag ska göra med dig. Folket tog då av sig smyckena och var utan dem allt ifrån vid berget Horeb. Vad var israeliternas problem här? Ja, problemet var egentligen inte smyckena, eller hur? Utan problemet var att de var hårdnackade. Men vad var lösningen? Lösningen, så sa han, ta av er smyckena. Vad var det som hade hänt? Jo, smyckena hade i israeliternas hjärta skapat den här stoltheten. Att älska utseendet. Och Gud sa, det här är någonting som gör er hårdnackade. Ni behöver lägga bort er ifrån det. Det är inte så att Gud hatade guld och därför sa han, ta bort det. Utan det var för att han kunde se principerna, orsakerna till varför de var det. Och efter det så ser vi att det här var inte bara något tillfälligt, utan det stod i vers 6 att de tog av sig smyckena och var utan dem allt ifrån vistelsen vid berget Horeb. Så israeliterna som ett folk bar inte generellt smycken. Vi ser sen vissa i Jesaja till exempel, så hade de avfallit ifrån Gud, och de hade i Jesaja 3 så står det om att Gud säger, jag ska ta bort ifrån er alla de smyckena som de hade, och det står om massvis med smycken som de bar. Så det fanns tillfällen då när de hade avfallit ifrån Gud. Men här ser vi som en generell princip, så hade de tagit av sig dem och de var utan dem. På grund av den här faran som fanns att med upphöjelse. Bibeln talar dock om vissa funktionella smycken. Låt oss gå till Ester, kapitel 8. Ester, kapitel 8 och vers 8.
Men utfärda nu också ni en skrivelse angående judarna i kungens namn, så som ni finner för gott, och besegla den med kungens ring. Ty en skrivelse som är utfärdad i kungens namn och beseglad med kungens ring kan inte återkallas.
Mm-hmm. Så vad hade han för ring här? Han hade ett sigill, en sigillring. Med andra ord, det här var ingenting som han... som han hade bara för utsmyckning av sig själv, utan han använde den som ett sigill. Man hade en funktionalitet, och det finns andra exempel på det. Till exempel används det som pengar ibland, när vi läser om Abraham, när han skulle hitta en hustru till Isak, så tog Eliezer med sig smycken och som en brudgåva. Och alltså, på den tiden så var det så att man betalade, som du berättade för oss, Kent, att man köpte sig en hustru. I princip så var det så. Man använde smyckena just som betalningsmedel, för det var guld. Det var lite jobbigt att ha bara klimpar av guld som man bar, så man använde också smycken som det. Och i Lukas kapitel 15 så står det också om att... ja, som en symbol på en familjeställning. Att den förlorade sonen fick en ring på sin hand. Som en symbol på den familjestatusen som han hade. Och skillnaden mellan ett sådant smycke och den andra typen av smycken som Gud talade om tidigare är... själva syftet med det. Om vi säger, finns det funktionella smycken idag? Till exempel, ni ser att jag bär med det klockan. Jag bär vigselring. Det ser jag inte som ett måste. Att jag tror att jag hade kunnat komma till himlen även om jag inte har den. Men jag ser i den kulturen som råder i Sverige och ja, i Skandinavien, så är det någonting som representerar, som visar att man står för de principer som Gud har sagt i sitt ord om äktenskapet. eftersom samboskap och andra de bitarna har blivit så mycket, så väldigt populära i våra länder. En klocka också förstås. Jag kan ha en smycke som en klocka och att den är jättepålig och vacker klocka. Det tror jag inte heller är i princip med Jesus exempel. Eller om jag har en vigselring som är väldigt briljant, som jag har för att dra uppmärksamhet till mig, så är det återigen ett problem. Men om den har just den här funktionaliteten, så är det en annan sak, en annan kategori. Om ni hänger med.
Jag tänkte bara förklara, ifall ja. Någon undrar, om någon skulle titta på mina händer. Jag brukar inte titta på folks händer, så jag vet inte vem som bär en grej. Men vi har gjort lite experiment. Så ibland när jag tittat på oss, kanske när jag sett att vi har haft regn vissa år, och sen vissa år inte, och sen har vi haft igen, och sen inte. En del kan ju bli förvirrad. Jag kan bara säga att jag har gjort bara lite oskyldiga experiment. För att, inte för att jag ser till andra vad de ska göra. Men vi tänkte pröva. Gör det någon skillnad till Kent som kolportör om man ringer eller icke? Inte det minsta. Okej, gör det någon skillnad som han som pastor? Inte det minsta. Gör det någon skillnad för mig? Inte det minsta. Så att var och en får göra vad de vill, va? Enligt våra experiment, vi har inte sett någon skillnad någonstans. Varken för eller emot. Så att det får var och en avgöra. Men för oss har det inte varit någon skillnad. Men jag kan ju säga att jag hade det på mig de första 20 åren vi var gifta i alla fall. Så att man skulle veta att vi var gifta. Så att man ska inte börja experimentera kanske för tidigt. Men sen har jag ju, min dotter Ann, hon har ofta ingen ring på sig. Jag glömmer det. Så nu bryr sig inte hon om. Så jag ser sig att Kenneth har gjort likadant. Han jobbar ju på Alma hemmet och så vidare. Så, de är ju yngre, men de tycks helt enkelt tycka att det är för besvärligt att ta av och på sig den så många gånger som de måste göra. Så folk kan göra det på olika sätt, men jag tänkte göra att jag förklarar ifall någon undrar.
Jag uppskattar.
Jag är så lite intresserad av andra människor.
Okej,
så vi har inte ens tänkt på sånt.
Men jag tänkte också stackars Jonathan. Han kanske tror att jag sitter här och liksom
nej,
tänker
det ingen fara.
Men det vet du i alla fall.
Ja, jag tror att alltså min poäng är inte att föra här fram någonting som jag vill göra, utan det här är någonting som vi ser i Bibeln, bibliska principer. Och om vi tittar det ska vara första Timoteus, jag har skrivit andra Timoteus. Låt oss gå till första Timoteus, där hittar vi den generella principen angående utsmyckning. Första Timoteus kapitel 2.
Man har ett jobb som inte passar, för jag vet att det kanske 30-40 år sedan som vi tog av oss innan jag tog jobba i bageri. Och vi har inte haft dem för ett år tillbaka, kanske vi hittade dem och så lade vi dem på tillgäng. Ja, då har det så här. Det är väl
samma. Eller White skriver ganska mycket om. Ja, nej. Och det, Ellen White skriver att i de kulturer där det är i princip obligatoriskt så ska vi inte döma dem som bär vigselring, skriver hon. Men hon säger inte att det är någon nödvändighet även där. Hur som helst. Första Timoteus.
Det var en adventistpastor som berättade att han hade inte någon vigselring. Han var på ett ungdomsläger. Och det var flickor som började se på honom.
Jo, det kan vara så. Det kan vara så. Låt oss gå till första Timoteus 2 och 9-10. Om man kan läsa den så får vi den generella principen här. Står... På samma sätt ska kvinnor be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, det har det, utan med goda gärningar så som det anstår kvinnor och bekänner sig till Guds fruktan. Det talas om kvinnor här, inte för att det inte gäller män, men det gäller förstås män lika mycket. Men det kanske i den här sammanhangen så var det kvinnorna som hade störst problem med det. Men Paulus skriver att talar om enkelhet i klädsel. Och om vi tänker på den här frågan om de generella principerna, den stora principen när det gäller smycken, är ju det som Paulus skriver, att vi ska fokusera på det inre och inte på det yttre. Och jag tänkte på det där ordet för inte. I vers 9, det står att de ska smycka sig inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar. När Gud i Eden sa, ni ska inte äta av frukten, menade han att vi ska äta lite grann, eller att vi inte skulle göra det? Vad tror ni? Ja, jag tror det. Och den här principen, när Gud säger att vi inte ska göra det, så menar han det. Och jag vill bara uttrycka mig att det här är inte någonting som ligger starkt på mitt hjärta, om att jag vill göra det. Och vår uppgift är inte att döma personer som vi ser har det, utan det här är generella bibliska principer som vi har. Och jag vill hänvisa till vad vi som ett samfund tror på, bara för oss själva här. Det här är inte någonting som någon person har hittat på. Det finns en bok som heter Seventh Adventist Believe, som generalkonferensen har gett ut. Och där står det våra 28 trospunkter och en utläggning utav dem, vad de innebär mer konkret. Och jag kan rekommendera den till någon som är intresserad. Men där finns det i alla fall, det står så här på sida 321. Att i ljuset av dessa bibliska läror och de principer som anges ovan, tror vi att kristna inte borde pryda sig med smycken. Vår förståelse är att detta betyder att bärandet av ringar, örhängen, halsband och armband och pråliga slipsnålar, manschettknappar och pins och andra typer av smycken som har uppvisning som huvudfunktion är onödiga och inte i harmoni med den enkelhet i prydnad som skriften uppmanar till. Så som ett samfund så är det här någonting som vi faktiskt står för. Det är inte någonting som vissa tror på och vissa inte tror på. Som ett samfund så tror vi på det. Och varför det har tonats ner så mycket i Europa, det vet jag inte. Jag har inget bra svar på det. Men idag så tror vi att det här är ingenting som vi tror på längre. Vi har kommit förbi det här. Nej, det står i våra officiella dokument fortfarande. Och det är någonting som Bibeln undervisar om. Vi försöker inte säga någonting egentligen vad kyrkan undervisar om det inte stämmer överens med Bibeln. Men jag vill bara lyfta fram det. Att det här är något som vi som samfund undervisar om. Och därför ingår det i de här bibelstudierna. Och jag vill säga det. Låt varje människa pröva sig själv. Vi är inte här för att pröva alla andra och se. Vad gör du? Har du vigselring eller inte? Poängen här är att vi ska testa oss själva. Be Gud, visa mig. Jag vill leva för dig. Visa mig vilka principer som du vill att jag ska eftersträva. Och när vi har sett det, så låt oss följa dem. Låt oss inte bara vara hörare utan göra det också. Så det är angående smycken. Vad med klädsel? Bryr Gud sig om hur vi klär oss? Vi läste här i vers 9. På samma sätt ska kvinnor be och uppträda i anständig klädedräkt med blygsamhet och gott omdöme. Och smycka sig, inte med håruppsättningar och så vidare. Så här står det om klädsel, och det står om anständig klädedräkt med blygsamhet och gott omdöme. Vanligtvis är män oftast visuellt attraherade. Och våra systrar kan hjälpa oss mycket med att klä sig anständigt. För att männen ska slippa kämpa med orena tankar hela tiden.
Och det ska gubbarna tänka på själva. Det är bara de har ett innanför huvudet.
Det är helt sant, helt sant. Och det säger inte, tar inte bort något ansvar ifrån gubbarna. Helt klart. Men det är också en biblisk princip att vi inte ska försöka att få män att falla i onödan. Eller? Och Om vi tänker på första Mosebok, kapitel 3. Och vers 7. Tack, tack. Kapitel 3, vers 7. Det står: Då öppnades ögonen på de båda och de märkte att de var nakna. De fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Efter syndafallet så insåg de att de var nakna och de klädde sig. De klädde sig med höftskynken. Och Gud såg, det här kommer inte att hålla. Så han gav dem, som det står i vers 21. Det står att Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Det här ordet för kläder är någonting som täckte mer än bara deras höfter. Så om vi låt oss klä oss anständigt. Och det är inte bara upp till var och en att bestämma vad jag tycker är anständigt, men låt oss täcka mer än det absolut nödvändigaste, om man säger så. För vi vill inte i onödan uppmuntra till onda tankar. Lukas kapitel 16, vi hoppar dit. Lukas kapitel 16 och vers 10. Det här kan tyckas som små saker. Lukas 16 och vers 10. Det står: Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Det här med smycken och klädsel kan kännas som någonting litet, någonting ynkligt. Ja, det kan det vara, jämfört med de andra stora principerna. Men vi behöver vara trogna även i det som är smått. För att vi ska kunna vara säkra på att kunna vara trogna i stort. Och Jesus önskade i första Petrus kapitel 3 och vers 3-5. Så står det så här: Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. Här så ser vi att vad Gud vill är hjärtats dolda människa med dess oförgängliga skönhet hos en mild och stilla ande. Det här är Guds fokus. Han vill att vi ska reflektera den inre enkelheten utåt också. Att vi ska pryda vårt inre. Vårt värde ligger inte i smycken, i yttre skönhet, utan det ligger i karaktären. I människans karaktär. Och appellen som jag ger här: att är det din önskan att behaga Jesus i allt? Mm-hmm. Är det din önskan att behaga Jesus i allt? Och är det din önskan, eller finns det något som hindrar dig från att smycka dig, inte på utsidan, utan på insidan istället? Och ära Gud i vår underhållning och i vår klädsel.
Ja, men man kan ju inte ändå gå hur som helst. Exempel på tappan, så vill man ju vara lite extra. Man vill ogärna gå med vardagskläder.
Mm-hmm. Och hade vi haft mer tid skulle vi kunna gå in på det. Men det står i den texten som vi läste här att de skulle klä sig med gott omdöme. Och det betyder att vi ska inte ha dålig smak och klä oss fult. Det är inte det Gud vill. Men han vill att vi ska klä oss anständigt och med gott omdöme. Ska vi ha en bön tillsammans? Himmelske far, vi vill tacka dig för att du har varit med oss och du har talat till våra hjärtan. Herre, jag ber att du ska fortsätta att leda oss i det att vi söker din vilja för våra liv. Jag ber för alla våra syskon och ber att du ska hjälpa oss att, att kunna ära dig i allt som vi säger, allt som vi gör och även i hur vi klär oss och vad vi har för underhållning. Och Herre, jag vill tacka dig för att du vill höra vår bön och vi vill lämna allt det här i dina händer. I Jesu namn. Amen. Inledningsfas, är det din önskan? Ja, före det. Ja, då talar det om att Jesus önskar, ska se hur jag skrev det här. Det som gör en människa värdefull är inte den yttre skönheten eller utsmyckningen, utan det är karaktären. Ja. Tack för idag, hörni. Det är i princip allt. Vi har ett studie kvar bara som vi kommer att prata om vittnande. Och det kommer vi göra på en gudstjänst i, jag tror det blir i november eller december. Men jag får tacka så mycket för den tid som vi har haft hittills. Jag tror inte det kommer inte bli några fler onsdagar som vi träffas. Eller vi ja, som vi kommer ha smak. Men jag tänkte att vi ska fortsätta med en bibelstudiegrupp och bönegrupp. Att be om väckelse, be om att Gud ska leda vårt arbete som vi gör här. Så vi fortsätter med det på onsdagar. Så nästa onsdag så är det expo. Så då blir det ingenting, men gången efter det är det miniserie. Så gången om 3 veckor blir det någon. Så är det. Just det. Jag har fått den också. Ja, det kan vi göra absolut. Eller? Nej, det är bara.
Ja, först i början så var det att ni skulle till Helsingfors eller något sånt. Mm-hmm. Men sen var det så att de har något, det är någon amerikansk talare som kommer nu så att ungdomarna blir borta.